Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan. Idag är jag mötesledare och predikar. Det kommer Marcus Preston att göra som är medlem här i Roseniuskyrkan och till vardags jobbar med som kärnfysiker. Vi är i kyrkoåret överlag i fastan, men den här söndagen är liksom ett litet break i fastan därför att det är Jungfru Marie bebådelsedag. Det är ungefär 9 månader kvar till jul och på den här söndagen så minns vi och firar vi att ängeln kom till Maria med budskapet om att hon skulle bära Guds egen son. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får vara här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att vi får mötas till gudstjänst. Tack för att vi får möta dig. Tack för att du är här, att du är närmare än vi anar och att du vill tala till oss. Du vill finnas i våra liv och att du vill med ditt ord och din ande förändra och förvandla våra liv för det bättre och för evigt. Vi ber att du ska komma nära oss var och en, Herre. Du känner oss och ser vad vi bäst behöver få höra och ta till oss idag i gudstjänsten. Så vi ber att du ska göra oss mottagliga och lyhörda för vad du vill säga till just oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första sången. Den har nummer 185 om du skulle vilja slå upp den i Lova Herren. Den heter På tröskeln till Marias hem och den återberättar så att säga den händelsen när ängeln Gabriel kom till Maria och berättade att hon skulle få en son, att hon skulle få bära Guds egen son. Och evangelietexten, predikotexten för idag kommer sen liksom ta vid ungefär där den här berättelsen slutar som vi nu får återberätta tillsammans i sången. Så vi sjunger nummer 185 På tröskeln till Marias hem.
Thank you.
profeten Jesaja i Gamla testamentet står det så här i kapitel 57, vers 15. Gud säger, jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossade och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Gud är större än vi kan föreställa oss, men också närmre än vi anar. Den här dagen när vi firar inkarnationen, att den oändliga guden väljer att bli en människa som oss för att komma oss nära, så passar det här bibelordet så bra. Och det passar bra som en ingång till vår gudstjänst att komma ihåg att Gud är nära oss, särskilt när vårt hjärta är brustet, när vi känner oss fattiga och ödmjuka i oss själva. Desto mindre fulla vi är av oss själva, desto mer utrymme finns det i oss för Gud att komma in och verka i oss. Och att komma till Gud förkrossad och ödmjuk, det kan kännas svårt. Det kan kännas som att man kan vara rädd, eller man kan känna att jag har inget att visa upp, inget att komma med inför Gud. Men det är precis så Gud vill att vi ska söka honom. Skulle vi ha känslan av att idag kan jag verkligen visa upp massa bra saker, Gud måste vara glad för att jag är på hans lag idag, så är det en illusion. Bedrar vi oss? Det är inte så vi närmar oss Gud. Vi närmar oss Gud tomhänta för att han ska få ge vad han har att ge till oss. Förlåtelse och nåd, för det är våra liv som brustit och brutit mot hans vilja. Och sen nytt liv, evigt liv med honom får vi ta emot. Så då får vi komma nu här i början av gudstjänsten med vår syndabekännelse. För vi får komma till Gud med förkrossade och ödmjuka hjärtan och säga till Gud precis som det är i våra liv. Och så får vi också höra förlåtelsens ord och ta emot det och leva av det. Så låt oss be och bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Vi bekänner våra synder, Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Hej, nu är det dags för söndagsskola och alla barn är välkomna fram till kistan. Det är bra om någon dyker upp. Vi har söndagsskola mellan 3-6 år och idag så är det Anna-Lena som har den gruppen och jag kommer ha den större gruppen då, upp till 10 år. Ja, vad bra, vi har en frivillig här framme. Ska du öppna Lisen? Vad är det för något? Ja, det är en ananas i alla fall. Så det är lite klurig idag, så att ni får fundera lite grann. Men det kommer söndagsskolan handla om i alla fall. Nu är det dags för barnens sång.
Då ber vi för barnen som går ner till söndagsskolan och så ber vi sen med dagens bön inför bibelläsningarna. Tack Gud för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag och tack Jesus för att du vill ha med dem alla till ditt rike. Tack för att du vill ha med oss alla. Vi ber för de som fortsätter sin gudstjänst en trappa ner och för oss här uppe att du hjälper oss höra vad du vill säga till oss idag. Och vi tackar dig Gud, du som är alltings ursprung, för att du utvalde Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon gjorde, säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen idag, den kommer från första Samuelsbokens andra kapitel och den har vissa likheter med evangelietexten som vi ska föra sen. Båda är två kvinnor som lovsjunger Gud för att han griper in mäktigt i deras liv. Och i första Samuelsboken är det Hanna vi möter. Så kapitel 2, vers 1-10. Hanna bad och sa: mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, för jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren, för ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från er mun. För Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är brutna, men de stapplande rustar sig med kraft. De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma föder 7 barn, men den som fick många söner tynar bort. Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe ur stoftet, han lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland förstar. Och han låter honom ärva härlighetens tron, för jordens grundpelare är Herrens, på dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret, för av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade, mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Herren upphöjer sin smordes horn. Dagens brevtext kommer från Kolosserbrevet kapitel 1, vers 15-20. Och när han upprepas i de här verserna talar det om Jesus. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nästa sång är hämtad från psalmboken, så ni behöver inte leta efter den i de blå sångböckerna. Den heter Länge, länge har mitt hjärta sökt. Texterna syns på skärmen.
Thank you. står upp och lyssnar till dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 46 till och med 55. I Jesu namn. Då sa Maria: min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han stöttat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack. Vi kan be. Herre, tack för att det är söndag, tack för att det är gudstjänst, att vi får samlas inför ditt ord och lyssna till vad du vill säga till oss idag. Amen. Denna söndag i kyrkoåret kallas alltså för Jungfru Maria bebådelsedag. Och vi befinner oss i fastan inför påsk. Och som vi hörde innan så är det nästan exakt 9 månader till jul. Och som namnet på den här söndagen antyder så finns det en tät koppling mellan denna dagen och julens händelser. Vi hittar vår predikotext i Lukas evangeliets första kapitel. Det här kapitlet skulle vi kunna kalla för en slags prolog till julevangeliet som kommer därefter. Och i kapitel 1 så hittar vi 2 berättelser som flätas samman. Dels en berättelse om Johannes döparen och hans föräldrar Elisabet och Zacharias, som får ett löfte om att de ska få ett barn som sedan föds. Och sen har vi en berättelse om Maria, som alltså söks upp av ängeln Gabriel med ett budskap om en son från Gud. Och dessa 2 berättelser vävs samman när Maria besöker Elisabet. Och det är där vi hittar vår text. Och återkommande i Lukas första kapitel är temat Guds löften. Den här texten kallas för Marias lovsång och äger alltså rum under hennes besök hos Elisabet, när Elisabet bekräftar att Maria faktiskt väntar barn. Alltså det hon har blivit lovad. Några verser tidigare så läser vi vad ängeln Gabriel sa till Maria: du har funnit nåd hos Gud, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Och Marias lovsång genomsyras av tacksamhet över att Gud har hållit det han lovade henne. Orden från ängeln är storslagna, och särskilt så om vi tänker på vart de levererades. För Maria bodde i Nazaret, som var ett litet samhälle. De senaste uppskattningarna säger att det kanske bodde några 100 invånare där. I norra delen av landet, ganska långt ifrån vad vi skulle kunna tänka oss vara händelsernas centrum. Som en parentes kan man säga att i Johannes evangeliet så säger Natanael, som skulle bli en lärjunge till Jesus, när han får reda på att Jesus kommer från Nasaret: från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Och vi kan kanske känna igen hur vi själva tänker när vi hör talas om illa ansedda eller okända platser idag. Annars vet vi ganska lite jordnära information om Marias liv. Hon var en ung kvinna, trolovad med Josef. Så det fanns ingen yttre anledning att vänta sig några storslagna händelser här. Men Guds löfte om vad som skulle hända var storslaget. Maria fick veta att hennes son skulle kallas den högste son, sitta på sin fader Davids tron och vara kung över Jakobs hus för evigt, och att hans rike aldrig skulle ta slut. Och dessa ord placerar händelserna som ägde rum i Marias liv på denna otänkbara plats i Guds stora plan och Guds historia. Men denna plan och denna historia är inte bara storslagen, utan den innehåller också helt vanliga människor som genom århundradena, genom årtusendena har vandrat med Gud just där de har varit. Några kapitel senare i Lukas evangeliet hittar vi Jesus släkttavla, och att den återberättas fyller flera syften, men den innehåller ett antal personer som bara omnämns på detta enda ställe i Bibeln. Och vi vet inte vilka de här personerna var. Deras liv har gått förlorat i historien. Vi vet inte hur deras liv såg ut. Vi vet inte om de uträttade något särskilt i sina liv. Men vi vet att långt efter att deras liv på jorden tog slut så placerades de in i en lång kedja av människor som visar på Guds plan för historien. Så det här var människor som hade levt igenom historiska skeenden, framgångar, utmaningar i sina egna liv, men också som folk. Sådär. När ängeln Gabriel berättade för Maria att hon snart skulle få ett barn, så avslutar alltså Maria med orden: jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Och nu några verser senare i hennes lovsång så återkommer hennes självbild som Guds tjänarinna, när hon säger: min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Så vi tänker ofta på Maria som utvald, vilket hon var. Men trots detta så framhöll hon inte sig själv, utan hon pekade på att det är Gud som är den som ska ha äran. Det är Gud som av Maria får namnen Herre, Frälsare och den mäktige. Så det är tydligt att det är han som håller i taktpinnen i hennes liv. Utåt sett, mänskligt sett, befann sig Maria i en obetydlig by i ett hörn av världen där storslagna händelser är svåra att föreställa sig. Men det var också just på denna plats där Gud såg henne och lät henne bli mamma åt Guds egen son. Och för oss idag visar detta att Gud är en Gud som ser också rakt in i vad vi som människor kan uppfatta som obetydligt. Och det betyder att om vi befinner oss på obetydliga platser, om vi befinner oss på vad vi tänker är fel platser, om vi känner att livet står stilla eller håller på att glida ifrån oss, om vi på olika sätt känner oss obetydliga i våra egna och andra människors ögon, då och också då finns Gud där. Och Marias inställning visar också att vi behöver se på oss själva som Guds tjänare och tjänarinnor. Det betyder inte att vi ska vara passiva människor som liksom bara väntar på att saker och ting ska dyka upp framför oss, utan som medvetna om att det är ytterst sett Gud som håller i taktpinnen för våra liv. Våra liv idag är ganska annorlunda jämfört med livet i Nasaret runt år 0. Men uppmaningen att stanna upp och fundera över vem som ha kontrollen i mitt liv gäller fortfarande. Kanske ännu mer idag. När vi ofta vill jaga efter meningen med våra liv. Några verser in i vår text så byter sången fokus. Från Marias eget liv, hennes personliga upplevelse till hela mänsklighetens historia. Men den grundläggande tonen är fortfarande densamma och uttrycks i vers 50. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Kan flika in en liten parentes eftersom vissa möjligen kan reagera på ordet vörda här. Om man vet att i vissa många andra översättningar så är det ordet frukta som används. Och för att ingen ska missförstå mig så när jag säger att vörda Gud så menar jag att erkänna Guds status och Guds ställning som oändligt mycket högre och särskild från min egen. Att Gud är helig och upphöjd och att om vi vördar honom så erkänner vi detta precis som Maria gjorde. Maria menar att om vi vördar Gud och ser på våra liv och världens historia i ljuset av Gud så ser vi också världen på ett annat sätt, nämligen som omgiven av Guds barmhärtighet. Vi kan då fundera över våra egna liv och om vi vördar Gud. Vi vet ofta att våra prioriteringar, våra värderingar och sätt att leva är riktade mot något annat. Vi tenderar att vara själviska. Vi tenderar att vilja hitta snabba lösningar för våra liv när vi vill ta oss i den riktningen som vi tänker är rätt. Vi drivs ofta av ambitioner att bli sedda, uppskattade, ha inflytande, makt, pengar. Vi tänker kanske på livet som en kedja av händelser som liksom måste klaras av i rätt ordning och att det handlar om att ständigt positionera sig rätt där vi tänker att det händer. Men utifrån vad vi vet om Maria så var hon inte där det händer. Och vördnaden av Gud ser annorlunda ut därför att tidsskalan blir annorlunda. Det handlar inte bara om mitt liv och vad jag vill hinna eller ha eller uppnå i mitt eget liv. Genom Bibeln läser vi hur Gud har agerat särskilt vid vissa tidpunkter i historien. Men mellan dessa tidpunkter så fanns det också generationer som kom och gick utan att få se det som skulle komma. Men det betyder inte att Gud var försvunnen eller att deras förhållande till Gud såg annorlunda ut. De kunde fortfarande leva sina liv i Guds fruktan eller vördnad av Gud utifrån vad han gav dem där och då. Det är inte storslagenheten i Guds gåvor som bestämmer Guds förhållande till oss, utan Gud är fortfarande densamma, fortfarande värdig att vördas. I vår text så lyfter Maria fram enkla och hungriga människor, vilket också görs i Hannas lovsång i dagens gammaltestamentliga läsning. Och det betyder inte att vi på alla sätt och vis behöver bli enkla och hungriga, vad vi nu stoppar in för innebörd i de orden. Men det säger någonting om vår bild av oss själva och Guds värderingar. Och de här egenskaperna kontrasteras mot härskare och rika människor, vilket i det här sammanhanget är de som inte vördar Gud utan som upplever sig som oberoende av Gud. Och vi kan fråga oss själva vilka vi identifierar oss med faktiskt. Upplever vi oss själva som oberoende av Gud, tillräckliga utan Gud? I vers 51-53 syns den här kontrasten mellan mänsklig styrka och Guds omsorg. Gud har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Gud har störtat härskare från deras troner. Gud har skickat bort rika tomhänta. Men han har också gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har upphöjt de enkla och mättat hungriga. Maria är endast en av många människor som har vördat Gud och mötts av hans omsorg. I den här texten sätter hon in sin egen berättelse i den större berättelsen. Och utifrån sammanhanget är alltså de enkla och de hungriga människorna de som vördar Gud, de som behöver honom. Det finns alltså en mängd tysta, troende människor vars röst inte syns i Bibeln men som lyfts fram här. Människor som har varit trogna Gud genom historien och vördat honom. Och över dem har Guds barmhärtighet och omsorg vilat. Och samma sak gäller idag, både för oss, för generationerna som har gått före oss och de som kommer efter oss. Att vörda Gud betyder inte att vi är utlovade vissa fördelar eller materiella gåvor i livet. Men det betyder att vi ger rätt respons, rätt svar till den Gud som håller sina händer runt oss varje dag. Och man kan också se att det finns varningar till oss i den här texten. Alltså att inte bli den typen av människor som förblindas av makt och auktoritet så att vi förtrycker andra människor. Att inte knyta an till en viss materiell standard och välgång så att vi glömmer människor som saknar detta. Så det finns både en andlig och en materiell aspekt här. Texten varnar oss för att ha stolta hjärtan och sinnen, det vill säga att vi förblindas av självfokus och ser oss själva som tillräckliga utan behov av Gud. Marias lovsång avslutas med två verser med samma tema som tidigare, men ett tydligare fokus på Guds folk Israel och Guds löfte till Abraham att vara barmhärtig mot hans folk. Om vi läser Bibeln så kan vi alltså se hur Gud har arbetat genom generationer av troende människor. Vi kan återigen se exempel på sådana människor om vi läser släkttavlan i Lukas 3. Som sagt, det är många namn okända eller nämns bara på det här stället. Medan andra namn känner vi igen, till exempel kung David. Men vi vet också att dessa människor var inte perfekta troende människor. Vi kan inte odelat se dem som förebilder i tron. Det är inte så att de alltid levde med vördnad av Gud genom hela livet. Snarare kan vi, om vi läser om dem, se att också hos dessa människor fanns det själviskhet, självupptagenhet och en slags instinkt att känna att man behöver ta historien och sina egna liv i sina egna händer. Trots att vi hittar de här svagheterna hos oss människor så är det som förenar Israels folk och det som förenar dem med oss idag att Gud är densamma. Guds löften står fast och är oförändrade. Så att grunden för vår tro och för hela historien finns utanför oss och våra förutsättningar och var vi befinner oss i livet. Så grunden för vår tro finns bara hos Gud själv. För Maria personligen så kan vi rimligen förstå att hela den här händelsen var omskakande. Och även de händelser som Jesus födelse och liv skulle leda till. Men Guds löften till sitt folk ramade liksom in och gick parallellt med Guds löften i hennes liv. För den Gud som hade hållit historien och sitt folk i sina armar var också den Gud som hade lovat henne att hon skulle föda en son. Den eviga kung som Gud hade lovat sitt folk skulle hon snart föda och leva sitt liv bredvid. Och om det nu var så att Maria levde precis innan dessa händelser skulle äga rum så får vi nu leva i dess följder och konsekvenser. På grund av Guds väldiga gärningar på korset är nu alla som tror på honom en del i eller inympad i Guds folk genom Jesus. Jesus, när han gick på jorden, kallade människor och kallade också oss idag att vara enkla och hungriga inför Gud och att söka hans rike före sådant som vi människor ofta uppfattar som rikedomar. Och om du uppriktigt vill kalla honom Herre, Frälsare och den mäktige, så har han lovat att vara med dig alla dagar och att ingen kan rycka dig ur hans hand. Och fortfarande, också idag, så är det så att Guds barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du är en Gud som har gripit in i historien och som griper in i historien. Att du är verksam i världen och att du bryr dig om oss människor som du har skapat. Tack för att du inte har övergivit oss, utan att du kallar oss till dig. Kallar oss till ett liv tillsammans med dig. Tack för vad du har gjort genom Jesus. Vad det får betyda för oss. Jag ber att du ska göra det verkligt och påtagligt i våra liv. Tack för vad du kom med till Maria. Tack för det hon fick vara med om. Vi ber att vi ska kunna se din hand genom historien och hur dina händer håller hela historien. Och vi ber att du ska vara med oss hela vår liv och fram till den dag då du en gång ska återskapa världen.
Tack, Marcus. Då får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Nu tar vi en stund att tillsammans lovsjunga och tillbe och reflektera över vad Gud har velat säga till oss genom sitt ord, genom predikan. Thank you. Ja, Jesus, vi tackar dig och prisar dig för din godhet och barmhärtighet och kärlek till oss. Tack för att vi den här söndagen får påminnas om hur du, Gud, ser den lilla människan och vill komma nära oss var och en. Fast vi kan tycka att vi är små och obetydliga, så är vi dyrbara i dina ögon. Och du kom hit och blev en av oss för att rädda oss för alltid. Herre, vi ber att evangeliet om Jesus ska få nå ut i hela världen. Att människor från små obetydliga platser och i världens största städer, alla ska få känna Jesu namn och få ta emot vad du har gjort för dem, Herre. Vi ber för den mission som vi är delaktiga i genom ELM. Vi ber för ungdomsarbetet som ELU bedriver. Vi ber för alla missionsföreningar runt om i Sverige, alla de gudstjänster som arrangeras idag. Vi ber för olika projekt och satsningar som ELM gör för att evangeliet ska nå ut i Sverige. Vi ber för våra samarbetskyrkor i Östafrika. Vi ber för missionen i Peru och i Främre Asien. Herre, låt ditt ord få gå fram. Vi ber också, Herre, för det som sker här i Roseniuskyrkan. Vi ber att vi ska få vara ditt redskap för att evangeliet om Jesus ska nå ut i Stockholm. Och vi ber särskilt för gruppen som jobbar med nyplantering i Frösunda i Solna. Låt ditt ord ha framgång, Herre. Och så ber vi för den värld vi lever i, Herre, och för all nöd vi ser omkring oss. Herre, du påminner oss idag i ditt ord om att du ser den som är hungrig, den som är fattig. Att du ödmjukar den som är stolt och rik i sina egna ögon. Herre, vi ber för all den nöd vi ser runt om i världen. Vi ber att maktens män och världens ledare skulle vara ödmjuka inför att du är Gud. Inför att du är rättvis och helig och god och barmhärtig. Vi ber om ett slut på alla former av förtryck och maktmissbruk och krig som vi ser så många sorgliga exempel på, Herre. Vi ber, Herre, du som lyfter upp den som har trampats ner. Kom med fred och frihet till folken. Vi ber för Irans folk. Vi ber för både palestinier och israeler. Vi ber för hela situationen i Mellanöstern. Att alla människor skulle få leva i fred och frihet och få försonas genom dig, Jesus. Vi ber för Ukrainas folk och för Rysslands folk. Om fred, om sanning, om slut på våld och lögn och propaganda. Att du sänder goda ledare till de platser där människor förs bakom ljuset och förtrycks. Vi ber för Nordkoreas folk, för Sudans folk. Herre, det finns så många platser där människor inte njuter av den frihet som vi varje dag tar för given. Förbarma dig, Herre. Och gör oss generösa med de resurser vi har och välsigna alla insatser som görs för att hjälpa dem som har det svårt. Tack för vårt eget land Sverige. Tack för att vi får leva i fred och frihet. Vi ber att du välsignar vårt ledarskap nationellt och regionalt och i våra kommuner. Vi ber för det valår som vi är inne i, Herre, om sanning och rättfärdighet i valrörelse, om vishet och ödmjukhet för alla de som aspirerar på ledarskap i vårt samhälle. Låt vårt samhälle få präglas av tillit och vishet och rättfärdighet. Gud, vi ber för oss själva här i Roseniuskyrkan. Vi vill lyfta upp dem som har det svårt just nu. Herre, vi tänker på dem som går igenom en tid av sorg, sjukdom i kroppen eller själen, ensamhet, utbrändhet eller utmattning. Vi ber för dem som är rädda för att bli gamla eller är rädda för döden. Vi ber för dem som är rädda för livet och framtiden. Herre, låt det här få vara en plats dit man får komma och vara trygg med de människor man möter. Låt det här få vara en plats där man välkomnas, där någon ser en och frågar hur man har det. Låt barmhärtighet och omsorg och kärlek få prägla vår gemenskap. Herre, vi ber för veckan som ligger framför oss. Välsigna alla de uppgifter som vi kommer att gå in i, de relationer vi finns i, de platser vi kommer att vistas på. Låt oss få leva nära dig varje stund i allt vi gör. Tack för att du hör oss när vi ber, Herre. Så vill vi nu be den bön du lärde oss att be, Jesus. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Välsign er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.